Jag heter Christian Mölk och gift med Annika där som har varit uppe här förut. Också pastor och föreståndare i den här församlingen. Och jag har fått det här ordet på mitt hjärta de senaste veckorna faktiskt. Att stå i försoningens tjänst. Någonting som jag tror att kanske Gud vill att vi ska reflektera lite kring som församling. Men jag tänkte undra en sak tillsammans med er. Vet ni vad det första Jesus gjorde egentligen? Efter att han hade dött på korset och uppstått. Och så får han komma tillbaka till sina lärjungar. Vad är det första han gör efter att han har liksom hälsat på dem och sagt hej och frid? Vad är det första han gör? Jo, han visar dem sina händer. Han visar dem sina sår. Han visar dem vad han precis har gjort. Men lärjungarna fattar ingenting, tror jag. Och det har jag tänkt på. Vi kan läsa det där bibelordet. Från Johannes 20 och 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jag tror inte att lärjungarna fattade vad han gjorde när han stod där liksom och visade sina sår för dem. Har ni haft en känsla någon gång? Jag har ju ett sår, eller ett ärr snarare, på halsen här. Och ibland sen när man träffar folk och så ser de att man har ett ärr på halsen och, eller sådär, och så pratar man om det där och så skojar man lite liksom, ja, läkarna skar halsen av mig och liksom och sådana där grejer. Och så, men när jag står och tittar mig själv i spegeln och är ensam och ser det ärret, då, för mig är det någonting annat naturligtvis. Då kommer man ihåg den liksom ångesten man hade av att få cancer, att smärtan i halsen när man var opererad eller strålbehandlades, och ni vet, det är en helt annan grej för mig såklart när jag ser det där ärret än vad det är för alla andra. Så är det förstås för oss alla. Så när Jesus står där och tittar på sina lärjungar liksom, hörni ungdomar, alltså lärjungarna var ju 18, 19, 20 år liksom. Hör ni liksom. Kolla vad jag gjort. Och de bara, ah, liksom. De fattar ingenting. Titta på mina händer. Titta på hålen. Fattar ni inte? Jag tror inte de förstod. Och jag tror inte jag förstår heller. Men det är någonting med det där. Det första Jesus gör. När han får träffa dem. Han säger frid. Och så visar han sina händer. Han visar sina sår. När vi träffar människor, liksom, när vi hälsar frid till dem, vad gör vi liksom? Det är någonting med det där. Och jag tror kanske att vi kanske kan förstå någonting efter den här predikan. Jag vet inte, men det är någonting med att Jesus visar sina sår för sina lärjungar. Och vad han har gjort. Det som, ja men ni vet, jag tror vi alla har en sån där grej som när man börjar prata med dem så märker man att okej, det där var jätteintressant för dem men jag fattar ingenting. När man pratar med Elisabeth om, och så börjar man prata om segelbåtar, då börjar hon bara babbla iväg. Och jag bara, okej, jag är inte jätteintresserad men jag kan låtsas att jag lyssnar åtminstone. När Roine, när man pratar med han och så börjar, så är det någon som ämner något om någon motor eller motorcykel eller någonting. Då börjar han liksom. Micke, om man börjar prata om olika trädsorter. Ja. Ronny, när man pratar om Romarbrevet eller någonting. Är ni med? Liksom, man har ju sådana här grejer. Och jag tänkte på det liksom. När Jesus vill liksom, eller jag frågade Annika igår, vad har jag liksom när jag börjar babbla om någonting och du låtsas vara intresserad? Innebandy sån. Det kanske är fler av er här som jag har råkat nämna det i några predikningar kanske. Jag tycker det är jättekul. Och när man kommer hem efter att ha spelat innebandy med... Det är några här som vi brukar spela ihop. Och man är liksom... Yes, äntligen. Jag är inte jättebra liksom, men äntligen gjorde jag något bra. Den här gången i alla fall. Och så ser Annika att Christian vill så gärna berätta. Så okej, jag frågar väl för att vara snäll. Och så, hur gick det Christian? Ja, tänk att du, vad roligt att du frågar. Och så börjar man berätta om alla fantastiska bragder och bravader man gjorde på den matchen. Och man ser hur liksom livsgnistan sipprar ut ur Annikas ögon. Ni vet den där känslan. Men man är så glad att få berätta. Någon som äntligen lyssnar. Och lite den där känslan när man har verkligen... Det här har betytt jättemycket för mig. Det här är jätteroligt. Det är stort, det jag har fått vara med om. Men de som jag pratar med, de fattar ingenting. Lite den känslan tror jag Jesus hade. Hörrni grabbar, Petrus, Johannes, kolla. Jag gjorde det. Kolla. Det här är... Jag klarade det liksom. Universums viktigaste händelse. Jag är tillbaks. Kolla. Mina hål liksom. Och de bara... Ja, men okej, vad roligt att du inte är ett spöke. Alltså, det är deras reaktion. När de får se hålen. De fattar inte. Men vet ni vad... Bara för att förstå lite liksom. Vad Jesus gjorde där på korset. Om man tittar innan korset så vet vi att han var i Getsemane. Och han visste att han snart skulle dö. Och han bad. Och ni vet, vad har ju hört det här predikas varje påsk liksom. Att han svettades blod. För att han var så stressad över vad han skulle gå igenom snart. Och det här har ju läkarna konstaterat att det kan hända. När man går igenom en oerhörd psykisk stress och press så kan man hamna i ett sånt tillstånd att huden blir liksom skör och man är stressad och man svettas blod. Det är ett tecken på att man är oerhört stressad över situationen. Ångest liksom. Sen när de för bort Jesus. Alltså vet ni att korset, alltså det sättet att döda en människa är så fruktansvärt hemskt. Så att, alltså romarna försökte liksom komma på det absolut mest smärtsamma sättet att ha ihjäl en människa. Under en plågsam lång tid dessutom. Inte bara liksom döda någon utan verkligen på ett så plågsamt sätt som möjligt. Då kom de på korset. Det är till och med så att det engelska ordet för extrem smärta, jag kan inte uttala det bra, men excruciating. Det är alltså, det ordet betyder ex från korset, excruciating liksom, om ni förstår vad jag menar. Man har till och med gjort ett ord för att beskriva hur den oerhörda smärtan. Efter att Jesus hade svettats blod så tog de honom till att piskas. Det har ni säkert också hört hur det gick till. Liksom. Det var inte en vanlig liten piska utan det var ju en romersk piska med liksom massa olika liksom ändar på den. Och på ändarna så var det ju vassa ben och glasbitar. Så man då piskade Jesus på ryggen där han dessutom ju var, huden var väldigt känslig. Han svettades blod. Så fastnade de här vassa glasbitarna på ryggen och sen slet man bort liksom. Och så spiskar de Jesus här 39 gånger minst. Ofta gjorde romarna fler gånger. Det var inte ovanligt att folk dog av bara själva piskningen på den här tiden. Så Jesus, det finns ju de som har beskrivit hur en rygg kunde se ut liksom helt, alltså man såg in i ryggen liksom för att de piskat bort hela huden och musklerna liksom. Och sen när de har gjort det, då lägger de honom ju då på en påle liksom. Och så sträcker ut armarna och så spikar de igenom, man vet ju inte om det var i händerna eller i här liksom, handleden. Det är lite oklart, men vad jag har läst på så skulle det kunna vara vilket som. Liksom. Men, och de romarna gjorde det lite olika förmodligen. Men hur som helst så är det en extrem smärta naturligtvis. Om det var här så är det någon nerv som går här. Som, ni vet den här geniknölen, vad heter den här? Den här knölen, ni vet, när man slår i och det gör så där ont. Vad sa du? Ja, det är någonting här i alla fall, någon sån där. Det heter kanske lite olika. Ja, den i alla fall. Det gör ju jätteont att bara smälla till den lite. Det är som att när man skriver liksom smärtan av att spika igenom här är som att få den krossad. Och en konstant smärta liksom av nerver som krossas liksom. Hur det nu var liksom. Sen då när du hängs, liksom får hänga där på korset och spika igenom fötterna också. Så kunde man ju hänga där i flera dagar. Och långsamt dö liksom. Jesus hängde ju ett antal timmar. Men vet ni vad man dog av egentligen på korset? Vad det var som gjorde att man som orsakade döden? Det var hjärtstopp. Oftast. Och det berodde på att när man sjönk ihop liksom när man hängde där på korset. Och för att kunna andas var man tvungen att trycka sig själv upp liksom. Tänk dig att du har spikar i de fötterna. Du ska försöka trycka dig upp den fruktansvärda smärtan liksom, så att du ska kunna andas lite. Och då kan du få lite luft och så sjunker du ner igen. Tänk dig att ha en söndertrasad rygg. Och trycka dig upp liksom. Vilken smärta det måste vara i ryggen. Jag tror inte vi kan förstå vad Jesus gjorde på korset. Och nu snackar vi bara den fysiska smärtan. Den själsliga smärtan, den andliga smärtan. Det står att han bar våra synder i sin kropp upp på korset. Han bar alltså dina och mina synder, all våra misstag, den skam vi känner, allt liksom vi går och bär på. Det bar han på korset. Fatta den känslan liksom av att bära allt det. Samtidigt som du går igenom den här oerhörda fysiska smärtan. Och den andliga smärtan tror jag också var extrem för Jesus. Han säger själv liksom, min Gud, varför har du övergivit mig? Den ensamheten han måste ha känt där på korset liksom. Så jag tror ju att när han kommer till lärjungarna där liksom, efter det här. Och allt det han har gått igenom. Och lärjungarna, och så bara så kommer han till lärjungarna. Kolla. Liksom. Jag klarade det. Jag gav inte upp. Jag genomgick universums kanske svåraste stund för någon människa. Kolla grabbar vad jag gjorde för er. Det var era synder som jag bar. Kolla liksom. På hålen. Känn. Liksom. Och de fattar ingenting. De bara... Ja, alltså... Det där fascinerar mig på något sätt. Jesaja, han skriver om det här på något sätt. Att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och jag tänker på det här så. Den dag vi får komma till himlen. När vi får möta Jesus. Jag ser framför mig, så jag vet inte hur det kommer vara, men jag ser på något sätt framför mig hur han på håll kanske liksom vinkar åt mig. Tjena Christian. Då kommer jag se den här handen liksom. Jag kommer tänka liksom. Det gjorde du för mig Jesus. Nu börjar jag fatta. De där hålen liksom. Jag kommer aldrig förstå den smärta du bar. Men jag fattar att du gjorde det för mig. Och så när man kommer närmare Jesus och man kanske tar han i hand liksom. Då kommer jag titta på den här handen och bara. Och jag vet inte hur Jesus liksom. Han kommer ju för evigt ha de där hålen i händerna. Jag vet inte om han tvättar händerna uppe i himlen. Jag vet inte om han liksom. Men jag tänker mig liksom att när Jesus sätter sig liksom och tittar lite i sina händer, ser de där hålen liksom, vad tänker han liksom? Tänk att han gjorde det för oss. Varenda gång han tittar ner på sina händer så kommer han komma ihåg för all evig tid det offer han gjorde för dig och mig. För våra synder. Det är nästan som att man misstänker att det finns en person av lärjungarna som lite fattade någonting av det där som jag försöker leta efter. Thomas. Han var ju inte där när Jesus visade sig för sina lärjungar, när han visade hålen. Och då står det så här. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sen sa han till Thomas, kom med ditt finger, se mina händer, kom med din hand, stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Det är som att Thomas började förstå någonting. Får jag inte se de där hålen, då tror jag inte. Det är någonting med de där hålen i händerna. Och Jesus, han vet det. Jesus vet vad de där hålen betyder. Han vet vad han har fått gå igenom för att de där hålen ska vara där. Och när Thomas då kommer, liksom, och han, Jesus vet. Thomas vill se de där hålen. Och när Jesus dyker upp igen då, kolla Thomas. Kolla. Vad jag har gjort. Och Thomas, jag antar att han brister ut i gråt eller någonting. Han brister och ropar, min Herre, min Gud. De där hålen förpliktigar. Det Jesus har gjort för dig och mig, det ska vi göra för andra. Det oerhörda offer Jesus gjorde för att vi ska få förlåtelse, för att vi ska få försoning. Det vill han att du också ska göra för andra. Inte så att du ska behöva dö på ett kors, det är inte så. Men att gå längre, gå sträcka dig längre ut för att sträcka ut en hand till människor som behöver försoning. Det vill Jesus att du och jag ska göra. Han säger, eller det står så här i Kolosserbrevet 3:13, Paulus som skriver, ha överseende med varandra, förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, och så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Vi har ett uppdrag som kristna och som troende att aktivt söka upp människor som har svikit oss, som har sårat oss och erbjuda fred och frid. Vi ska inte dölja våra sår. Vi ska inte dölja den smärta vi har upplevt. Vad var det första Jesus gjorde? Vad sa jag liksom? Han visade dem sina sår. Det var Petrus, det var lärjungarna som på något sätt har orsakat de där såren. Det var lärjungarna. De har också del i all synd och skuld som mänskligheten har gjort. Det är de som har orsakat de där såren. Och Jesus visar dem för sina lärjungar. De sår du bär på, liksom, du behöver inte dölja dem. Visa liksom, det här har jag gått igenom. Jag hade visst inget mer bibelord där. Jag har ett som jag tänkte läsa för er. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Avslutningsvis. Jesus har gett oss försoningens tjänst. Det är vårt arbete som församling och som individer att jobba med försoning. Vi ska aktivt söka upp människor som har sårat oss och gjort oss illa. Eller som församlingen har sårat och gjort illa. Det är vårt arbete att söka upp de människorna, sträcka ut vår hand och säga frid och välkommen tillbaka. Eller förlåt för det vi har gjort. Liksom. Det är vårt uppdrag som församling. Så som Jesus har förlåtit oss ska vi också förlåta varandra. Vi ska alldeles strax gå in i nattvard. Men jag kommer ihåg hur jag en gång, jag var typ 20, drygt 20 år. Och jag hade mött Jesus. Och jag hade påbörjat mitt lärjungaliv liksom. Och så skulle min mamma komma på besök där jag bodde. Och jag visste så här att ja, det är en sak jag måste säga till henne som jag skäms över. Som jag har gjort liksom. Jag kunde inte släppa den grejen. Jag kände bara att jag måste få säga förlåt till min mamma för de där grejerna. Eller för den grejen. Jag har gjort många dumheter. Men många av de där grejerna visste hon liksom. Men det var en grej som jag hade gjort. Som jag inte hade bett om ursäkt för. Så kom hon på besök. Och jag liksom. När vi satt och åt mat eller någonting. Och jag var liksom nästan som man skakade liksom. Inte för själva grejen i sig, men för att säga liksom, de här sakerna. Det kan vara jobbigt. Så till slut bara, ja, mamma, jag vill be om ursäkt för en sak. När jag var tonåring och bodde hemma hos er och sådär, så rökte jag hasch. Liksom. Och det gjorde jag när jag var hemma och liksom bodde hos dig. Och det var inte bra att jag höll på så. Liksom. Så det vill jag be om ursäkt för. Och hon bara, jaha. Ja, ja. Liksom. Och så var det inte så mycket mer med det. Men för mig var det där viktigt. Jag vill inte ha det där i mitt liv längre. Jag vill liksom. Det har jag naturligtvis slutat. Men jag vill lämna det. Be om förlåtelse. Och gå vidare. Och det här har jag upplevt. När jag har bett inför den här predikan. När jag har bett inför den här gudstjänsten. Säkert finns det fler här inne som. Du har saker du bär på i ditt liv som du inte har gjort upp med. Saker som du tänker på nu kanske till och med. Där du har sårat någon. Och du kommer inte bli fri från det förrän du så aktivt söker upp den personen. Och ber om ursäkt. Och säger liksom förlåt. Du behöver få bli fri från de här sakerna också. Liksom. Det kanske inte är längre att den personen ens minns vad det var. Men för dig. Att få bli fri. Vi ska fira nattvard alldeles strax. Ska bara innan det så ska vi be tillsammans över det här med att stå i försoningens tjänst. För det tror jag är någonting som vi var och en behöver aktivt jobba med. Att vi var och en söker upp människor vi har sårat. Inte döljer våra sår, men visar dem. Gör som Jesus. Sträcker fram handen, säger förlåt eller frid. Om det nu är de som har sårat dig eller du som har sårat dem. Och försonas. Jag tror att det är någonting vi behöver göra också som församling.